Del 1. Hövding Penisskydd och utbrytar republiken Önneköp.
Nå kan du sinne kyllä pitää.
Kannibalmuseum låter nästan lite läskigt. Vågar man åka dit?
Vad ja fan. Han har nära på blivit uppäten en gång.
Nu ska vi se. Nu känner jag igen en sten som är målad med gult och röda kanter. Det står Kannibalmuseum på.
Och öra står ju för Önneköpsrevolutionära armé.
Sådär, nu kan vi sätta igång. Hej och välkomna tillbaka till säsong 2 av Originella människor. Tack till alla er som följt och lyssnat på den första säsongen. Och hoppas ni vill fortsätta lyssna på säsong 2. Jag heter Mattias och i säsongspremiären av denna andra säsong kommer det att handla om en riktig världsresenär och vagabond. Han har fyllt sina resor med äventyr och upplevelser som få av oss har varit med om eller kunnat drömma om. Han har inte bara rest runt jorden utan gjort det på sitt alldeles egna sätt. Hans namn är Arnold Wernersson och bor i det lilla samhället Önneköp i utkanten av Hör tillsammans med sin fru Ann-Britt. Där han även driver ett kannibalmuseum. Ja, ni hörde rätt och undrar säkert vad det är för ett ställe. Jag återkommer till det lite senare. Men jag kan säga så mycket som att museet har väckt såväl nyfikenhet som förvåning bland besökarna. Och enligt ryktet så har det förekommit att besökare har svimmat åt historierna som berättas innanför väggarna på det museinredda hönshuset på gården. Lokalen är omgiven av en massa exotiska prylar som man samlat på sig under sina resor. Så luta er tillbaka, känn pirret i magen. Och förbered er på en resa som tar oss långt bortom det vanliga. Förbered er på att upptäcka en värld fylld av äventyr, spänning och kanske till och med lite galenskap. Varmt välkomna till podden Originella människor, säsong 2 och avsnitt 1. Detta avsnitt kommer att handla om en man som har sett mer av världen än de allra flesta. Hans vita fläckar på världskartan har med årens lopp suddats ut. Men vad är det som gör att vi människor reser? Vissa reser ju till något medan andra reser från något. Ja, en man som var lite av ett original från stan där jag tidigare bodde kommenterade en gång på en fråga om han reste något så här. Oh ja, men jag reser nästan aldrig fysiskt från staden. Utan jag reser var jag vill, hur långt jag vill och hur jag vill, här uppe, sa han och pekade med sitt pekfinger mot tinningen. Jag reser jorden runt varje natt i mitt eget huvud och universum. Ingen jetlag, inga utgifter, inget pass eller försenade flyg. Lindello, som mannen kallades, måste efter den tesen vara en av de mest beresta männen som jag träffat. Fram tills nyligen, då jag fick möjlighet att träffa detta avsnitts huvudperson. Har du någonsin funderat över varför vissa lockas mer av resor än andra? Och ofta föredrar utmanande, lite småfarliga resmål istället för traditionella charterresor. Flera forskare tror att beteendet kan förklaras av en gen känd som DRD47R, vilket finns hos ungefär en femtedel av oss människor. Enligt biologer får genen sina bärare att vilja utforska nya miljöer och ta större risker. Ofta är mer benägna att vara nyfikna, impulsiva och äventyrliga. Dessa egenskaper kan väcka ett stort intresse för resor till platser som erbjuder spänning, utmaningar och möjligheter till att upptäcka något nytt. Det är dock viktigt att notera att gener inte är den enda faktorn som påverkar en persons attraktion för resor och äventyr. Andra faktorer som uppväxtmiljö, personlighet och livserfarenhet kan också spela betydande roll. En som med största sannolikhet bär på denna genen är Arnold. Men kanske även du som lyssnar känner igen dig i beskrivningen och älskar att resa. Då är det kanske just på grund av DRD473-genen. Eller är det kanske något mer filosofiskt och djupt rotat i oss människor sedan urminnes tider? Att vi vill se nya horisonter och förflytta oss. För att kanske få tillgång till mer mat eller andra saker av betydande för vår överlevnad. Idag är ju syftet oftast något annat. Jag har själv alltid haft ett stort intresse av att resa och framförallt när jag var lite yngre då tid och pengar var enklare att reglera. Det var också innan världen krympte på något sätt, på grund av eller tack vare internet, lite beroende på hur man ser det. Världen kändes då på något sätt lite större och lite mer spännande, främmande och längre bort. Det var ju innan internets framfart och sociala medier, då postrestante och collectcall var flitigt använda uttryck. Ni som är gamla nog att ha upplevt det vet kanske vad jag menar. Hur fungerar postrestante? Ja, en del av er äldre lyssnare har kanske koll på det. För de som är lite yngre är det säkert ett helt nytt begrepp. Postrestante, även förkortat PR, gör det möjligt att skicka post till mottagare som tillfälligt befinner sig på annan ort utan fast adress. Istället för mottagarens ordinarie adress så anges postrestante-adressen. Till exempel om jag skulle skicka ett brev till mig själv så hade jag skrivit mitt namn, Mattias Olsson, postrestante, Malmö. Mottagaren hämtar sedan själv sina försändelser på det företagscenter eller postkontor som adresserats till. Försändelser som inte har något spårningsnummer och inte är hämtade efter 30 dagar returneras till avsändaren. Jag minns att jag en bra tid efter min första långresa fick en massa vykort hemskickade till mina föräldrar där jag fortfarande var skriven hos. Från olika kompisar som jag mötte under min resväg. Redan innan jag hunnit återvända hem hade det hunnit samla på sig en bra hög med hälsningar där hemma. Den här känslan att få ett handskrivet brev eller vykort är svårslaget och kan inte på långa vägar mäta sig med ett mejl eller ett inlägg på sociala medier. Tyvärr är det idag väldigt ovanligt att både själv skicka ett vykort eller att man får ett. Därför blir jag extra glad när det händer. Numera tittar dock de flesta konstigt på en om man skulle säga att man skulle skicka hem ett vykort från sin resa. Att ta foton från olika platser när man reser är ju ett vanligt sätt att bevara minnen från sina upplevelser. Med dagens tekniska utveckling och kameror på mobiltelefoner och sociala medier har det blivit superenkelt att såväl fota som snabbt dela sina upplevelser med inte bara de där hemma utan resten av världen, på gott och ont. Förutom foton så samlar jag numera också på ljud från mina resor, tack vare den smarta ljudinspelningsfunktionen som numera finns på de allra flesta mobiler. Ja, ni hör ju, jag är lite av en samlare. I min mobil finns klipp från porlande glaciärvatten från Kilimanjaros höjder, körsång från en storslagen katedral i Bilbao, språkförbistringar med en hotelldirektör på ett litet hotell i utkanten av Barcelona.
Signatur? Ja. Ja. Para, digo, que para pagar, ¿pagas mañana o ahora? ¿Eh? ¿Money ahora o mañana? ¿O a la tarde?
Mañana, money.
Vale,
yeah. Okay. Mañana,
No. No, estamos aquí, 22.
Ja. Yeah.
Ja, det där var ett avskräckande exempel på vad som kan hända om man sover sig igenom sina spanska lektioner. Nu läste jag ju sig inte spanska i skolan, därav också mitt förvirrande intryck. Eller ljudet av skrikande fladdermöss mitt i natten från en tropisk obevåld söderhavsö. Ibland när jag ligger vaken i min säng och har svårt att somna brukar jag scrolla igenom mitt ljudbibliotek och minnas tillbaka till tillfället då jag spelade in de olika klippen. Tänk vad ett ljudklipp på bara några sekunder kan förflytta en till en annan tid och plats. Man kan nästan förnimma dofterna som fanns på platsen. Så ett tips är att inte bara använda mobilen till att ta kort med. Prova att spela in lite ljud också. Det behöver ju inte vara ljudklipp från andra sidan jorden eller från en efterlängtad eller dyr resa. Spela in göken eller ljudet av fågelsång på skogspromenaden. Eller samtalet med en äldre släkting som berättar en historia. Det där är guld som du bara kommer att uppskatta mer och mer med tiden, likt ett årgångsvin. För att återknyta till tiden innan internet och smartphones, då puderrock var det som spelades på radion, tycker jag att vi slänger på ett spår med lite god rock och gitarrsolo. Det var inte helt lätt att välja ut ett speciellt ljudklipp. Men jag har valt ut ett klipp som jag ska dela med mig av till er lyssnare. Och efter det, då ska ni få följa med mig till Arnold och hans kannibalmuseum. Men här kommer först mitt ljudklipp. När jag sluter mina ögon förflyttar jag mig tillbaka till en liten ö på Fiji för ett antal år sedan. Jag hade det stora nöjet att bli hembjuden till en kille som bodde på en liten ö som vi kom till genom en båttur på cirka en halvtimme från den andra ön som jag bodde på. Han hette Sam. På golvet hemma i han och hans familjs enkla boning bjöd han först på mat, givetvis nyfångad fisk, kassava och frukt. Och efter maten satte vi oss mätta och belåtna på den lokalproducerade flätade mattan på golvet. Och så tog det fram en gitarr och började spela. Innan jag la mig ner hällde han upp en kopp varmt te till mig och gick ut i hans trädgård och plockade några färska limeblad att ha i teet. Sen somnade jag nästan där och bara njöt. När deras sång tystnat hörde jag en annan sång utifrån huset som kom från en lokal där det jobbades med diverse hantverksarbeten. Jag reste mig upp och jag gick närmare ljudet. Och så här lät det då. Arnold Wernersson föddes 1957 och växte upp på en gård i ett litet samhälle utanför Hörby som heter Önneköp. Redan som femåring trollbands han av det gamla äventyren Sten Bergmans äventyr och berättelse från radion. Där berättade han om en värld långt bort från Önneköp, om möten med kannibaler på Nya Guinea och om övernattningar i Björnide på Kamchatka-halvön. Det var där och då som den lilla Önneköpsgrabben bestämde sig för att ge sig ut i världen och uppleva den på riktigt. Men i väntan på att tiden var mogen för att ge sig av sprang han runt i omgivningens skogar och ängar och lekte cowboys och indian, eller den mer moderna beteckningen ursprungsamerikan. 1985 gick startskottet för vad som kom att bli en ständig jakt på nya länder och nya upplevelser. Då han luffade runt jorden i 16 månader med en ytterst begränsad budget. Trion bestod av kompisarna Christer Saar, Lave Tuvesson och så Arnold själv. Nästan 40 år senare har han nu hunnit besöka över 180 olika länder. Häng med upp till Önneköp och till Arnold och hans kannibalmuseum. Jag stannar till i Hörby centrum för att höra mig för lite om Arnold och hans kannibalmuseum bland lokalinvånarna.
Ursäkta mig. Skulle jag kunna få ställa någon fråga till dig? Jag ska nämligen besöka en man som heter Arnold. Han ska visst ha något kannibalmuseum.
Ja, jag undrar.
Känner du till det eller?
Ja.
Du, kannibalmuseum låter nästan lite läskigt. Vågar man åka dit?
Vad ja, fan.
har du varit där?
Absolut, jag känner honom.
Ja, jag har sett fram emot det här faktiskt. Men det kannibalmuseum låter ju lite läskigt alltså.
Ja, precis. Men han... Ja.
Man får hoppas att de har ätit i alla fall.
Ja, men han har nära på att bli uppäten en gång. Men det vet jag inte, men det kan han ju... Ja, han har varit i hur många länder som helst.
Oj då! Och det där museet då? Var...
Ja, det har han det hemma i Önneköp.
Och vad finns det där liksom? Ja, det kanske är enklare att säga vad som inte finns.
Där finns löspitta alltså av djur och käftar och tänder och ja, det är hur mycket som helst.
Ja, det låter spännande verkligen alltså.
Ja, det är det.
Tycker du själv om att resa?
Nej, jo, sommaren.
Vad reser du då helst?
Gran Canaria.
Gran Canaria. Vad är det bästa med att resa då?
Komma ifrån skitet.
Komma från vardagen lite?
Absolut.
Ursäkta mig. Får jag ställa några frågor? Ett kannibalmuseum som ska vara här runt en bit härifrån. Har du varit där och besökt?
Ja, har jag.
Oj. Kannibalmuseum. Vågar man åka dit?
Ja, det tycker jag. Det är värt att se.
Vad förväntar man att se där då?
Ja, han har en massa saker från olika länder som han har rest i. Så det är väldigt intressant.
Det låter ju spännande. Tycker du själv om att resa?
Ja, då det gör jag.
Har du något favoritresmål eller drömresmål?
Nej, inte direkt. Det har jag inte. Nej.
Ingen resa inplanerad mer än bussresan härifrån nu?
Inte just nu, nej.
Det räcker gott i den här värmen.
Ja.
Ursäkta mig, får jag ställa några frågor? Tycker ni om att resa?
Ja, självklart.
Ja. Har ni något favoritresmål?
Kanske Spanien, det är fint väder just nu.
Spanien,
ja. Eller Dubai.
Är det värmen som lockar?
Ja.
Men idag har vi ju 28 grader här, då behöver man inte åka.
Men där ännu mer med fint vatten också.
Ja, det är sant. Och palmer och sånt.
Ja. Det där finns fullt människor också, mycket att göra, aktivitet.
Ja.
Det där finns inte mycket att göra. Det kommer bara 2-3 veckor varmt, sen det blir kallt igen.
Ursäkta mig, får jag ställa en fråga till dig med?
Ja då.
Jag ska alldeles strax besöka en man som har ett kannibalmuseum. Känner du till det?
Ja, han är rätt omtalad här i Hörby.
Han är det, ja. För jag blev lite så här när jag läste kannibalmuseum. Vågar man åka dit så här på fastande mage?
Absolut, det är väl värt att åka dit och titta på det.
Har du varit där själv?
Ja, när vi har bott utanför, vi har bott i Perup. Det ligger bara en liten bit därifrån.
Ja, okej. Okay. Det låter ju spännande.
Det är väl värt att besöka.
Tycker du själv om att resa?
Ja, i den mån man kan.
Ja, det är ju det, frågan om tid och pengar och sådär.
Precis.
Har du något speciellt resmål som du tycker är trevligt eller intressant som du skulle vilja åka till eller har varit på?
Australien. Har alltid varit ett drömmål. Men det är inte de stora städerna utan det är ut.
Vad är det som lockar med Australien just då?
Ja, landet i sig själv, miljön. Det är mycket att uppleva.
Låter spännande. Ja. Får vi hoppas att det är, du får möjlighet att komma dit någon gång?
Ja, någon gång. Ja. Man ska inte ge upp hoppet.
Nej, det är rätt.
Nej, det är
tack
bra.
Så mycket. Tack, tack. Hej, hej. Ursäkta mig. Får jag ställa en bara kort fråga till dig?
Ja, vad står det?
Känner du till att det finns något kannibalmuseum här i bygden?
Ja, det gör jag. Men jag har inte varit där. Det tror jag är intressant.
Tycker du själv om att resa?
Ja, men jag har aldrig varit i sådana länder.
Vad är den bästa resan du har gjort?
Det vet jag inte. Alltså jag älskar Spanien.
Det är fint. Det är relativt nära också.
Ja, och så är det som här. Inte för mycket folk. Jag gillar inte mycket folk.
Nej, det är klart. Och så finns det väl inte mycket kannibaler kanske.
Nej, det är möjligt.
Det verkar onekligen som att Arnold är ganska välkänd här i bygden och ett uppskattat besöksmål. Jag lämnar det lilla centrumet i Hörby och styr äntligen kosan mot Önneköp som det lilla samhället där han bor heter. Jag kommer att få anledning till att återkomma med lite mer fakta om den lilla orten senare. För det är nämligen inte vilket ställe som helst. Om vad jag läst inför mitt besök till Arnold är samhället ganska unikt.
Nu kör vi på en liten grusväg här. Det var ganska bra skyltat faktiskt.
Väganvisningarna till Önneköp och Arnolds kannibalmuseum är bra. Och det är inga större problem att hitta dit. Intill den lilla landsvägen på vägen dit får jag snart på min vänstra sida syn på en stor skylt som är svår att missa. Äntligen i Önneköp står det övers på skylten med stora versaler. Och under texten står det mer information om vad som finns i det lilla samhället. En lanthandel, ett thai-matställe, Ann-Britts kuriosa och loppis, Önneköps livs och så då Arnold äventyrarens kannibalmuseum såklart. När jag svänger av vid den stora skylten som leder mig in mot den lilla byns huvudgata och centrum möts jag av en liten mindre väg kantad med små gulliga hus längs båda sidorna av vägen. Det är fina skyltar som visar på ett kulturbryggeri av öl, lanthandelsmuseum inhyst i en grön träbyggnad och en liten gullig röd kiosk inhyser ortens turistinformation som på ett reklamblad på fasaden gör reklam för sommarens stora höjdpunkt i bygden, Önneköps årliga sommarfest. Det är för den oinvigde svårt att förstå att denna ort är en äkta utbrytarrepublik med egen flagga, armé och minister. Ja, du hörde rätt. Mer om det längre fram. Jag vet att jag börjar närma mig Arnold när jag en bit i utkanten av centrum får syn på en stor sten målad med gul färg och med röda kanter och med en svart handmålad text överst som det står Kannibalmuseum på. Under texten finns det även en målad svart korp som sitter på en benbit. Intill skylten finns även en annan skylt som pekar åt samma håll
och som visar att här även finns Ann-Britts kuriosa och keramik.
Jajamensan, här är han nog, mannen.
Jag rullar bilen sakta ner för den smala grusvägen som leder ner mot en gård i slutet av vägen som är omgiven av åkermark och öppna ängar.
Nu ska vi se, nu känner jag igen en sten som är målad med gult och röda kanter. Det står Kannibalmuseum på. Här måste det ju vara. Nu ska vi se. Spännande.
Väl där parkerar jag min bil på en liten grusplan utanför grindarna på gården. Där står redan två män och pratar när jag går ut för att hälsa på dem. Men det går inte att ta miste på vem av dem som är Arnold, som är iklädd ett par kakifärgade shorts, sandaler och på överkroppen bär han en fint mönstrad skjorta i rött, vitt och svart som ser ut att vara inköpt eller inbytt för någon av alla hans resor. Runt halsen bär han på ett iögonfallande halsband med några klor och tänder.
Hallå, hallå! Är det Arnold?
Ja, det
ja, vad trevligt, det var bra skyltat här ju. Mattias?
Hallå,
hallå. Hallå, hallå. Tjena, tjena, hej Mattias.
Magnus heter jag.
Hej, trevligt, trevligt. Hej, hej. Ja, men det var spännande, det var kul att du kunde ta emot mig här.
Gå in och bara njut lite, jag kommer alldeles strax.
Ja, absolut. Ja, 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 tack, tack. Arnold, han har jättefina ståtliga höns.
Först så visar hans fru Ann-Britt mig runt i hennes keramikverkstad och sin lada med kuriosaförsäljning.
Ja, Arnold säger på visa. Han ska...
Ja, är det du som har keramik? Jag såg det var en skylt med keramik och sånt. Sysslar du med det? Ja, okej.
Okay. Ja, jag sysslar med keramik.
Ja.
Jo, här har jag loppis, men just nu.
Ja, ah, visst.
Då, så jag pratar om här.
Ja.
Precis, haft midsommarfest här.
Ja, ja, det är ju toppen.
Liksom de flesta grejerna, annars så brukar det vara loppisgrejer överallt här.
Okej. Ja, det är ju perfekt ju.
Ja. Ja, och så är det perfekt eller festlokaler på sommaren.
Ja, ja, visst. Det är väl lite högsäsong nu annars för er då, med det här med lite loppis och sånt,
jo,
eller?
Jo, absolut. Det är högsäsong.
Vad trevligt, för då har ni gjort, det blir liksom som ett ännu större utflyktsmål med,
ja,
med loppisen och museet, ja, och keramiken, ja, och...
För det är på sommaren då, då alla börjar och turista, så brukar det bli väldigt mycket, ja, folk här. Ja. Och, då, och i och med att Arnold står och snackar och har liksom en rundvisning där inne,
ja,
så kan inte folk bara droppa in hur som helst.
Nej, det är klart.
Det bryter ju hela grejen.
Ja, det är klart.
Så då får de vara lite här och lite överallt. Och,
ja, det är väl, super, det är väl, ja, supersmart att gå liksom och...
Så då får jag liksom sysselsätta dem och föra, ja, frågan. Kan du lugna sig?
Ja, det är klart.
Eller blir tur.
Har ni öppettider ungefär samma som med museet och så där liksom då?
Snart har Arnold pratat färdigt och sagt adjö till sin kompis och möter upp mig och Ann-Britt på gårdsplanen mellan huvudhuset, kuriosaladan och hönshuset där Kannibalmuseet ligger.
Det var fint ni bor här, va?
Tack.
Härligt, alltså detta måste ju, alltså jag förstår att man vill ut och se andra grejer, men komma hem och sen se det här måste ju också kännas,
ja, det är,
hjärtat,
det är,
skönt.
Det är liksom fötterna på jorden.
Ja.
Och kattungar och grejer, vet du.
Jag hinner knappt öppna munnen förrän Arnold ställer sig jämte en träskulptur fint utsnidad med en motorsåg och börjar berätta om konstverket. Det är lite blåsigt på plats, men jag vill ju inte missa en minut av denna mans berättelse och vet av erfarenhet att det gäller att vara med i svängarna från början. Dock kommer vi att efter ett tag bege oss inomhus där ljudet blir lite bättre.
Här är faktiskt en snubbe jag har träffat som heter Hövding Penisfull.
Jaså?
Han var chef för tre byar som pratar tre olika språk, samma folk. Så isolerat bodde de.
Oj.
I Melanesien, i Malekulla-öarna. Och man ser den här motorsågsvärldsmästaren Sören Niklasson. Han har sågat ut den här till mig.
Oj, fantastiskt. Vilka...
Ser penisskyddet här.
Ja.
Pilbågen och sånt.
Och när var du träffade honom, sa du?
Ja, det måste ju varit... när jag reste. Jag och en kille som heter Tommy Lompa, vi reste genom Vanuatu. Och en bedrift som jag är otroligt faktiskt stolt över, det var att vi lyckades gå från norr till söder genom en ö som heter Espiritu Santo, där ingen vit man hade lyckats ta sig igenom förut. Alltså. Så besvärligt var det.
Fick ni din att ni skulle få ge på det då?
Ja, och vi blev vilse och vi blev räddade av två snubbar i penisskydd som visade oss vägen över bergen och nerför stupen och uppför stupen och trädrötter och sov i hyddor på jordgolv och träffade infödingar som aldrig sett vita män och stod med pil och båge och mot oss och så.
Riktig strapats.
Ja, det var en riktig strapats alltså.
Ja. Ja.
Och sen kom jag så småningom till den här ön. Då hade Tommy åkt på denguefeber så han var helt väck. Han var riktigt illa där. Så att då hade jag en gris som jag fick åka med. En stor jävla gris som skulle vara en patient till en flygvärdinna. Och när de slängde grisen upp på den här lilla planet va, så satte sig hela skärppartiet så det gick sönder. Så de fick ju reparera med silvertejp och sånt. Samtidigt som piloten ramlade ner. Från vingen, han stod bredvid vingen där uppe, han stod rätt på huvudet ner och blev lite skadad faktiskt. Och till slut blev det bara så att det var jag och den här skrikande enorma grisen som fick åka med. Det var inte plats för fler liksom, för det rodret funkar inte riktigt så. Så, nej, men så... Dansar vi fram där på natthimlen och åska och storm och landar på en liten strand i en ö och sen börjar jag gå rätt upp i berg. Jag fick tag i någon halvsnubbe där som kunde lite smålnambarspråk som räddade mig då ju. Och så sa han till mig att vad du än gör så ta med pipor och tobak. Så jag lyckats få tag i pipor och bra tobak. Och det var ju jättebra, för det hade
det inte. Nej. Men nu tänkte du när du hoppade in i planet som var lagat med silvertejp och sådär och piloten lite groggy efter den här flygfärden liksom.
Nej, jag tänkte inte alls. Jag tänkte bara,
nu kör vi.
Liksom. Ja. Och grisen skrek något jävligt. Det var otroligt.
Ja, det tillhör ganska ovanliga flygresorna, va? Får man säga. Så det här inne då du har...
Det här är vårt gamla hönsfält. Du ser att skorstenen där står det Evert.
Aha.
El Presidente.
Ja.
Det är ju Evert Ljusberg för han är hederspresident för Önneköp.
Och Önneköp är ju någon utbrytarrepublik har jag hört med både hemliga med och flagga och
absolut.
Nationalsång.
Önneköpsvalsen.
Ja, Önneköpsvalsen. Ja. Jag såg att den fanns, jag hade inte lyssnat på den riktigt. Men,
ja, just det. Så okay. Evert, han dog för ett litet tag sedan men han är ju fortfarande hederspresident naturligtvis.
Ja.
Och Öra står ju för Önneköps revolutionära armé.
Ja, ja okej. Okay. Ja,
det är därför precis. Hälsar vi Önneköp med handen bakom örat naturligtvis.
Ja, okej. Okay. Sådär, ja.
Där ser vi flaggan då.
Jaha, den kaffejöks, den flygande kaffejöks.
Flaggan då.
Ja.
Önneköp är ju som tidigare nämnt en liten by högst upp på Linderåsen i nordöstra Skåne. Närmare bestämt Långaröds socken med drygt 200 invånare. Livet där har sin gilla gång och vid den första anblick finns det ingen anledning som turist att stanna till. Men Önneköp är också en utbrytarrepublik med egna ministrar, flagga och en hemlig armé. Republikens flagga pryds av deras nationaldryck, kaffegöken. En kopp svart kaffe med skvätt vodka. Och deras ledare kallar sig för Arnold Äventyraren. Ja, så där beskrivs bygden av en journalist i en artikel som jag hittar på internet. Jag läser ett stycke ur själva idén från Arnolds egen bok som han släppt. Kjell Ingvar, Jan Sågare och jag satt och drack en kaffegök i Brägnahult. Ska vi inte göra något för att få igång byakänslan ännu mer? Frågade vi varandra. Vi kan väl sy upp en kaffejöksflagga? Ja, det var alla överens om. För det är ju en nationaldryck. Under detta småpratande föddes Önneköps flygande kaffejöksflagga. Flaggans bakgrund är röd och vit, samma färger som vårt högt ärade fotbollslag Önneköps IF. Republiken Jämtlands färger i hörnet, då Evert Ljusberg är vår vän och tillika hederspresident i Önneköp. Den rykande kaffekoppen är en symbol till alla kaffeälskare i bygden. Den flygande göken är till alla ornitologer. Och kvar blir ju den flygande kaffejöksflaggan som så många omhuldar i bygden under kalla och fuktiga dagar. Vi bildar en revolutionär armé och går till anfall, kom vi plötsligt på. Men vem ska bli anfalla? Ja, Huvaröd är en fin och trevlig by på alla sätt. Den får bli vår fiende. Så föddes landet Önneköp med sin hemliga armé Öra, Önneköps revolutionära armé. Följden blev också massor av utnämningar av ministrar. Bosse Gräv blev infrastrukturminister, Elkalle blev energiminister, Helge blev raggarminister, ja, listan kan göras lång. Enligt okänd källa ska det vara närmare 60 ministrar i den lilla republiken, inklusive Billy Shamrock, trubadurministern, som även spelat in Önneköpsvalsen. Vill ni höra hur den låter så gå in på våra sociala medier. Här kommer i alla fall ett litet smakprov.
Öra för oss i vår stolta nation, med Önneköps IF i hög division. Här går den blå, vit, röd, gröna i topp, sen Tore Sjöman skänkte klubben hopp. Sorger det finns i vår by inga alls, där vi samlas och sjunger vår Önneköpsvals. Leve Önneköp, vårat Önneköp, här vill man leva och så småningom dö. Så låt oss nu höra ett fyrfaldigt öra för allas vårt Önneköp. Öra! På fanan tronar en kaffejök, vars råvara kokar i vartannat kök. Var människa är härlig och ingen normal, här finns både general och kannibal. Sväng av i gula sten så hittar du museet, där Arnold äventyraren berättar allt han vet. Önneköp, min vän, där finns kärleken.
Tack till Billy Shamrock för tillståndet av sin låt Önneköpsvalsen. Du har lyssnat på det första avsnittet i säsong 2 av podden Originella människor. Missa inte fortsättningen. Då får ni bland annat höra det här.
Här är lite roligt. Här bröt jag av en flygplansving, en sån kamikazeplan som hade störtat på en ö i Söderhavet. Så här är en liten sån bit av en sån självmordsplan. Ja. Och det här är ett Dogonlås. Dogonfolket är ett folkslag i Mali som är animister. De dyrkar kvinnobrösten, hundstjärnorna, schakalen, krokodilen och förfäderna. Men jag sa alltid nej. Mussan, ska vi åka och lyfta i Latinamerika? Nej, det ska vi inte. Så, veckan senare, ja, nu kör vi liksom. Den är en gammal pipa från Vietnam. Den är skitgammal. Och den här har varit inknackad. Den knackar man in folk i skallen med den klubban. För att äta dem alltså.
Podden Originella människor är en Gärdsmygen produktion från 2023.